Nyårslöften. Jag hörde på radio för några år sedan när man fick ringa in om att avge nyårslöften. Och det bästa, kom ihåg det fortfarande, var en som ringde in och sa så här: jag lovar att jag ska inte åka Vasaloppet i år. Den här radiopraten, jaha, okej, så du brukar åka Vasaloppet? Nej. Nej, jag har aldrig åkt Vasaloppet. Och jag lovar att jag inte ska göra det i år igen heller. Så vissa nyårslöften kan ju vara lättare att hålla än andra. Jag lovar också att inte åka Vasaloppet i år. Men det här med ett nytt år och tiden, det är ju en märklig grej egentligen. Vid ett årsskifte så är det årskrönikor, sammanfattningar, man ska se tillbaka, utvärdera. Och så är det drömmar och förhoppningar framåt och planer och nyårslöften som är lättare att hålla eller inte. Men händer det egentligen någonting mellan tisdag och onsdag? Nej. Allt är ju precis som vanligt ändå. Så tiden. Det hände ju ingenting mellan tisdag och onsdag när klockan slog 12. Förutom att det blev onsdag. Och i kalendern så blev det 2025. Ingenting förändras ju egentligen. Och pessimisten och cyniken, om vi har någon sån här i rummet. Du har en vän i predikaren. Kolla på de här raderna. Det som har hänt kommer hända igen. Och det som är gjort kommer göras igen. Det finns inget nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det redan funnits i forna tider för oss. Ingen minns de som fanns före oss. Och de som kommer efter oss blir inte ihågkomna av de som kommer efter dem. Nej, ingen idé att försöka. Inget nytt under solen. Det är bara rullar på. Ja, jag visste väl det. Har du inte tappat sugen än, så välkommen till Pingstkyrkan och tappa sugen här. Denna första söndag på året, inför ett år som ingen av oss vet någonting om egentligen. Vi kan ju tro och hoppas och ha planer och förvänta oss, men vi vet ju ingenting. Så ska vi vända oss till den som vet, nämligen Gud och hans ord, och få lite visdom från honom. Och vi ska läsa en text, en bön som både andas den här lite krassa realismen om människan, men samtidigt blickar mot en stor Gud. Och det är en bön av Mose. Om du kan dina Moseböcker så har du lite koll på personen Mose. Om inte, så Mose var ju en människa som, det är ju väldigt mycket stora grejer. Han möter Gud i en brinnande buske. En buske som inte brinner upp och som talar, och han förstår att det är Gud. Han råkar slå ihjäl, jag vet inte om han råkar slå ihjäl en människa. Han tog död på en människa som han inte skulle. Han hade det fanns en syskonrivalitet mellan Mose, Aron och Miriam i det här stora uppdraget. Han hade ett folk som han försökte leda som vägrade att ledas. Och det var motstånd och det var fiender och det var Guds ingripanden och massa märkligheter. Och det man ändå ser i slutet, jag tänker när Mose tittar tillbaka på sitt liv, så ser han allt det här, de här stora, svåra, jobbiga grejerna. Och så kan han ändå se att det Gud hade tänkt, det blev. Även om det blev väldiga omvägar och tog längre tid på grund av människans synd och brist och svaghet och ovilja att tro, så blev det ändå det Gud hade tänkt i slutändan. Denne Mose, vi har en bön av honom i psalm 90. Som vi ska läsa. Ganska lång text, men följ med på väggen. En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. I innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Från evighet till evighet är du Gud. Du låter människan vända åter till stoft. Du säger, vänd om, ni människors barn. 1000 år är i dina ögon som dagen igår som försvann, som en av nattens timmar. Du sköljer bort om det som en sömn. Om morgonen gror det som gräset, om morgonen gror det och blomstrar och mot kvällen vissnar det och torkar. Vi går under genom din vrede, förskräckta av din glöd. Du ställer våra synder inför dig, våra hemligheter i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din vrede. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv, det varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det slut och vi flyger bort. Vem känner din vredes kraft och din harm så att han fruktar dig? Lär oss att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Kom tillbaka, Herre, hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du plågat oss, lika många år som vi sett i onda. Låt din gärning bli synlig för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Och låt Herren, vår Guds ljuvlighet, vila över oss. Ge oss framgång med våra händers verk. Ja, ge framgång åt våra händers verk. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Vi tror inte att det bara är människors ord, utan att du, helige Ande, har inspirerat människor att skriva ner det du har tänkt. Jag ber här att den här bönen av Mose som levde för så länge sedan, att det ska få göra någonting i våra liv idag och framöver. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Mose börjar i storheten, i en evig Gud. Från släkte till släkte är du. Från evighet till evighet. Den raden kan man ju fundera på. Vad är det för punkter? Om evigheten är liksom oändlig, så från oändlighet till oändlighet. Alltså Gud som skaparen finns med. Alltings ursprung, 1000 år är som en dag. Jag tänker det Mose förstår och vet och ser, det är att Gud är inte bara hans Gud. Utan Gud liksom har funnits med genom historien. Ganska ofta läser vi i Gamla testamentet framförallt, där det står om att jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. När det ska beskrivas, vem är det? Jo, jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Alltså den Gud som har gått genom historien för er. Och de här patriarkerna som ni känner till så väl bakåt. Jag var deras Gud. På samma sätt som jag är din Gud var jag deras Gud. Gud genom historien. Och jag tänker så här, min vän, att när du brottas med livet, tron, kämpa lite grann, det är kanske lite tuffare. Kom ihåg att Gud är inte bara liksom din Gud, utan Gud har varit med genom historien. När du ser kanske på dina föräldrar, mor och farföräldrar, eller om vi tar ännu längre bak, liksom den bibliska historien. Det är ju samma Gud som Mose ber till. Samma Gud som han mötte i den brinnande busken. När han tog av sig skon och förstod att här är helig mark. Det är samma Gud som kom ner på Sina i berg, i dunder och brak och rök, och folket de bävade. Det är samma Gud som delade på vattnet. Det är samma Gud som är med David när han möter Goliat, eller Daniel som är i brunnen, eller i lejongropen. Det är samma Gud som var med Sadrak, Mesak, Abednego i den brinnande ugnen. Det är samma Gud som var med Petrus, Jakob och Johannes när de försökte få livet att gå ihop efter att Jesus hade dött, uppstått och återvänt till himlen. Samma Gud som var med Paulus när han funderade på hur får vi ut det här till världen. Det är samma Gud som ledde dem Och genom historien, kyrkofäder om du har koll på dem, eller bara liksom Martin Luther, reformatorn på 1500-talet som funderar på hur blir jag rättfärdig inför Gud? Och kommer fram till att det är nåden alena. Och han ser att det här som vi lever i, det stämmer ju inte. Och den här protesten växer. Den blir så stark i hans hjärta så han måste liksom bryta mot det här som är. Det är den guden som är din gud. Abrahams, Isaks, Jakobs gud. Från släkte till släkte. Du är unik min vän, men du är inte så unik. Du är en människa som möter och lever under samma gud som generationer före dig. Och min bön kan bli Gud på samma sätt som du var med alla de här människorna. Var med mig. På samma sätt som du ledde deras steg, led mig. Jag har ju sett att du har gjort det. På samma sätt som du gav kraft till dem, ge kraft till mig idag. Låt det få fylla dig med lite tröst och med lite tro när vi går in i ett nytt år. Och där blir också liksom styrkan av att läsa sin bibel. Och läsa om människorna. För där, liksom, där hittar jag, men jag går igenom det här. Och så bara, aha, men det gick ju han igenom. När du ser orättvisorna i vår värld. Gud, varför gör du ingenting? Ja, men då är det bara att öppna saltaren nästan var som helst. Och läsa samma rop. Gud, varför döljer du ditt ansikte? Jaha, det är inte bara jag som har funderat på det här. Eller det är väl Amos av småprofeterna som är den som kanske mest liksom ropar ut mot orättvisorna i samhället. Därför läser jag min bibel och hittar på ett sätt min egen vandring här i. Och jag ser att Gud har svarat, Gud har gripit in och det kan göra någonting för mig och min vandring. Han är från släkte till släkte. Han har lett sina barn genom historien. Han kan och kommer leda, hjälpa och bära dig också. Sen kommer då den lite mörka delen av den här salmen. Om människans svaghet och brist och synd. Lite grann också om det mänskliga livets lit. Litenhet och kortheten i våra år i förhållande till det eviga. Men han säger också att du ställer våra synder inför dig. Våra hemligheter i ditt ansiktes ljus. Bönen målar ju upp kontrasten mellan Guds helighet och rättfärdighet och Guds vrede över synden. Talar om Guds ljus och Guds glöd i det här. Och då människans bortvändhet i kontrasten. Och jag tänker att i livet i stort, och livet med Gud i synnerhet, så är självinsikt väldigt, väldigt viktigt. Och Mose, han har ju det, och vi kan spegla oss i det här. Inte att vi ska, det är inte att vi jämför oss med varandra så att ah, men jag är bättre än Linnea. Yes, Linnea är lite dålig. Fast nej, Linda hon är nog lite bättre än mig. Ah, men jag är lite halvbra i mitten, så där, lagom syndare. Nej, så ska vi inte göra. Utan vi speglar oss hela tiden i förhållande till Gud. Och här ser vi ju att nej, vi räcker inte till. Även om jag var bättre än Linnea så inför Gud så är vi samma. Jag har synd i mitt liv. Och här är ju nattvarden som vi ska fira idag. En sån oerhört bra påminnelse. Det nattvarden gör och säger, det är ju egentligen så här. Du är en syndare. Den här söndagen blir bara bättre och bättre. Först så tappade man sugen i början och nu får du att du är en syndare. Ja, men det, nattvarden säger ju att du och jag är syndare. Och att Gud är helig och ren. Men att det finns förlåtelse däremellan. Det finns förlåtelse. Det är det som är så fantastiskt med korset. När både, jag tänker på det Bibelns olika berättelser, texter som redogör för när människor möter Gud och även berättelser genom kyrkohistorien och kanske i ditt liv. In i Guds mötet så blir din synd mer uppenbar. Det är jobbigt att komma nära Gud. För Gud är den här stora lampan. Gud är ljus. Och ju närmare ljuset jag kommer, desto mer syns fläckarna i mitt liv. Min synd uppenbaras mer. Ju längre jag håller mig från ljuset, desto mindre syns det och känns. Men när jag kommer nära Gud, vi skulle kunna läsa från Jesaja kapitel 6. Profeten, han blir kallad. Han får komma inför Gud. Han får se Gud på tronen i sin härlighet. Och vad är Jesajas reaktion? Han faller ner och säger, ve mig, jag förgås. För jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Ljuset, heligheten blir så stark. Men det som händer där, då kommer en ängel, tar ett kol från altaret och rör vid hans läppar och säger, nu är du förlåten. Gång på gång ser vi det här i Bibeln. När människor kommer nära Gud så faller man ner och ser sin litenhet. Man ser sin synd. Men det som händer, det är att nåden blir större. Förlåtelsen blir större. Korset blir viktigare. För när jag ser att allt det här är förlåtet. Wow! Hur kunde du? Nåden och korset blir större och vackrare ju närmare Gud jag kommer. Men också för att jag ser mer av bristen i mitt eget hjärta. Mose, han bad ju till och med om förlåtelse för folkets skull. Han säger till Gud, Gud förlåt dem, förlåt mig och förlåt dem. Vi klarar inte det här. Vi behöver barmhärtighet, vi behöver förlåtelse, vi behöver nåd. Så att jag tänker den här kontrasten som Mose målar upp mellan Guds storhet och människans litenhet. Den är inte jättepoppis idag kanske. När vi liksom, men vi kan allt, vi vet allt, vi fixar våra liv, vi ska... Och Bibeln säger bara, nej Jörgen, du lever 70, kanske 80 år och ingen kommer komma ihåg dig. Nej. Människans litenhet och Guds storhet, den kontrasten är viktig att bära med sig. Jag är inte Gud, jag är inte ens i närheten, utan jag är en skapad enkel människa inför Guds storhet och du med. Sen kommer nåden däremellan och gör det här vackra. Som skapar tacksamheten. Det visste Mose. Och så landar vi i, han landar ju i visheten. Lär oss att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Jag tänker att det är den här kontrasten. Guds storhet och min litenhet. Guds eviga och mitt korta liv och så hans nåd och barmhärtighet som på något sätt bryggar det här. Det är att ha ett vist hjärta. Jag förstår hur livet hänger ihop. Mina dagar är begränsade men inte på ett sätt som ger pessimisten och cyniken luft. Det var ju det jag sa. Det är ju ingen idé. Jo, det är det. För Gud är av evighet. För Gud är stor. Gud rör vid dig. Han finns från släkte till släkte. Och den här bönen slutar ju så här. Han lägger till på slutet. Mätta oss med din nåd. Så vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Gläd oss. Låt din gärning bli synlig för dina tjänare. Guds ljuvlighet ska få vila över oss och ge framgång åt våra händers verk. Det där är ingen cyniker. Det där är ingen pessimist som säger, nej det är ingen idé. Det är lika bra att ge upp. Det är ingen idé att försöka. Nej! Vi ska glädjas. Alltså, våra dagar är räknade. Vi är bristfälliga. Ja, så den realismen finns med. Och att vi inte blir förvånade när livet inte funkar och vi inte får till det. Men Vi ska drömma, vi ska hoppas, vi ska glädja oss, vi ska förvänta oss, vi ska göra vårt bästa, vi ska förvalta vårt liv, gåvorna, tiden, kraften du har fått. Mätt oss med din nåd. Vi ska få jubla och glädjas i våra dagar. För våra liv är ju tänkt att visa någonting av honom. Låt din gärning bli synlig. Din ljuvlighet får vila över oss. Din härlighet. Vi är skapade till hans avbild. Under dina och mina korta år här kan vi få gestalta någonting av vem han är. Av hans storhet. Och han ger, han fyller på. Så jag tänker när vi går in i ett nytt år, så både som enskilda och som församling, och vi blickar framåt, så tänker jag att vi ska vara realistiska drömmare. Smaka på den. Realistiska drömmare. Vi är inte bara realister där vi liksom säger, ja, så här är det, det var ingen idé. Det hände ingenting på nyårsafton. Ett nytt år, det är bara klockan som går. Och det som har hänt igen. Inget nytt under solen. Ja, det är så det är på ett sätt. Men för att det finns en Gud i himmelen så tänker vi på något annat sätt. Ja, vi lever i en brusten värld. Vi lever i en ganska dysfunktionell värld. Bristfälliga människor omkring oss. Vi som kyrka. En kyrka full med bristfälliga människor. Nej, säger du. Jo då, titta bredvid dig ska du få se. Eller titta dig i spegeln. Du och jag är bristfälliga människor. Så att vi ska inte bli jätteförvånade när det inte riktigt funkar. Det tänker jag, det var lite realist. Men, det finns ju ett stort men. Och att det finns en Gud i himmelen. Det finns en Gud i himmelen som har kommit till oss i Jesus Kristus. Som har gett sitt liv på ett kors. Som har låtit sin helige ande ta plats i var och en som tror på honom. En Gud som från släkte till släkte av bristfälliga människor har visat sin ljuvlighet, sin härlighet, sina gärningar i den här bristfälliga kedjan av människor som du och jag är en del av. I julens texter så läser vi om att Jesus kallas Emmanuel, Gud med oss. Här, närvarande. Därför kan vi glädjas och tro och blicka framåt. Med faktiskt lite liv i blicken, lite förhoppning, lite tro, lite förväntan. Och bön att Gud, gå med oss på samma sätt som du har gått med tidigare från släkte till släkte. Gå med oss på samma sätt som du lät din vilja ske på lite krokiga vägar. Låt din vilja ske i vår tid genom lite krokiga vägar för att vi inte riktigt hänger med. På samma sätt som du lät din kraft bli synlig genom historien. Låt den bli synlig idag i våra bristfälliga liv. Och att tron och hoppet får fylla oss framåt. Och inte bara 2025, utan hela livet framåt. Varsågod och stå upp över hela lokalen. Jag tänker så att även om en del årskrönikor kan vara lite mörka. Framtidsspaningar, lite oroliga. Och förstå sig på det, försöker gissa hur det ska bli. Då är inte uppgivenhet och cynism. Det är inte sången hos Guds folk. Uppgivenhet och cynism är aldrig sången hos Guds folk. Realister, ja. Men vi är realistiska drömmare. Vi är realister med tro i blicken. Med hopp i hjärtat. Det finns en sång i Uppenbarelsebokens 5:e kapitel. När människor står inför tronen och ser den helige. Där står det så här. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och allt Guds folk sa, amen, nu ber vi tillsammans. Herre, vi tackar dig att vi får blicka framåt in i 2025. In i ett år som ingen av oss vet någonting om, för vi känner inte ens våran morgondag. Men vi tillhör en Gud som är från evighet till evighet. Vi tillhör en Gud som har gått från släkte till släkte. Som har talat genom generationer till generationer. En Gud som har uppenbarat sin godhet, sin storhet, sin vilja, sin plan, sin förlåtelse och barmhärtighet från släkte till släkte. Och Herre, du har inte gett upp oss. Du har inte slutat vara Gud i himmelen och på jorden. Utan du är Gud här idag. Du är Gud här idag. Du är våran Herre. Vi tillber dig. Vi ger dig äran. Och Herre, det kommer en dag när vi kommer få stå inför tronen som de här vi läser om. Och sjunga den här sången tillsammans med alla folk och språk och stammar. Men redan nu vill vi stämma in i den lovsången och säga, Herre, du är värdig våran lovsång. Du är värdig våran efterföljelse. Herre, du som har makten. Du som har kraften. Och jag ber dig helige ande att du kommer med en trons ande över våra liv. Att när vi ser framåt på våra dagar, enskilt som församling, när vi ser på våran värld och vi kan förfasas och oroas. Herre, låt det istället fyllas av tro. Av förväntan på vad du ska göra, på vad du kommer att göra. Herre, vi förstår att det kommer vara stökigt framöver. Vi vet att vi lever i en trasig värld, i en fallen värld. Men vi vet också att det fortfarande finns en Gud i himmelen. Som har sina vägar. Som har slutet i sin hand. Och du kommer en dag fullborda det efter din plan och efter din vilja. Så Herre, låt oss få möta framtiden. Låt oss få möta våra dagar. Med tro på dig. Med förhoppning i blicken. Kraft i hjärtat och en visshet om att du går med oss. Du går med oss. Herre, jag ber. Halleluja. Halleluja. Herre, du ser den här inne i rummet som mest känner oro inför vad som kommer. Om det är personligt eller om det är vårt land eller vår värld. Men det är mycket oro som fyller hjärtat. Så jag ber dig nu, helige ande, att du kommer med en frid. Med tro. Med visshet om att du inte har gett upp på våran värld. Du har inte gett upp på ditt folk. Du har inte gett upp på dina barn. Kom helige ande med frid och tro över våra liv idag. Jag ber dig. Halleluja. 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 Jesus, Jesus.